Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, så här, när jag startade Vi måste prata, då hade jag en lista på drömgäster. Några avcheckade, några har till och med sagt ja till den här säsongen. En som sa ja tidigt, men som inte har fått till innan, sitter nu mot mig. Drömgäst nummer 1, eller 19, vad vi ska kalla han. Tobe Fopp, Tobias Forsberg, sitter här mitt emot mig på Leksands folkhögskola. Tja!
Drömgäst, det var... Det tar till mig, tack för det.
Ja, men det är... Alltså det är... Fan, det är roligt det här. Vi har ju känt varann... Ett tag. Jag jobbade på IF när du var här och så vidare. Men det känns ändå lite konstigt. Det är ju någon ny version av Tobias Forsberg som sitter här.
Om det är en bättre eller sämre, det får vi bena ut här idag.
Ja, och det är väl jätteroligt att det ens är i spel om det är bättre eller sämre.
Så är det. Säga.
Jag var ju lyssnade på din föreläsning på arenan som Superstars fick så här häromdagen. Och då avslutade du med att du ville ha frågestund. Och sa att det finns inga dumma frågor. Och då stod jag där och sa att, tänkte att nu håller jag käften. För att mina dumma frågor, de spar jag.
Det skulle jag inte ha sagt. Nej, när du var där.
Vi får se vad som händer.
Det kommer jag få äta upp. Men det är kul. Jag gillar ju att utmana mig själv. Så det är...
Men det är bra. Då ska du få det. De flesta vet ju om vem du är, vad du har gjort och vad som har hänt. Men vi backar tillbaks 5 år till mellandagarna. Hockeyn har gått skit. Vi har bytt tränare. Vi har laddat upp rejält inför den här matchen. Och så vänder allting för hockeylaget och för dig. Åt varsitt håll. Typ. Berätta vad det är som händer och ta med oss genom dagen.
Dagen D. Mm. Det känns som att när jag ska berätta om den här dagen så försöker jag akta mig ibland för att säga saker som jag har sagt själv. För det är lätt att... Och dra sig till minnes av bara saker man har sagt. Det känns väl som att de minnena försvinner lite mer och mer. Och det tror jag kan vara bra också. Men som du sa så gick det ju verkligen skit för oss. Vad låg vi?
Sist.
Låg vi sist? Jag brukar alltid säga att vi låg 8 eller 9 i tabellen. Men vi kanske låg sist.
Nej, det var när vi gick upp mot Modo som vi låg sist.
Då låg vi sist, ja, men vi låg...
Men det fanns risk för att kvala åt fel.
Är vi långt nere. Jag har tagit in Roger Melin som coach. Han kom dagen innan den här matchen, tror jag. Men nu skulle den här vändningen komma. Mm. Äntligen. Mm. Så det var mellandagshockey. Det var skön stämning. Innan man hade spelat Leksand har man ju gått igenom lite tränare. Med olika resultat. Ibland har det blivit en vändning och ibland har det inte blivit en vändning. Så det...
Nej, jag är skeptisk till att det var ett tränarfel som gjorde att det gick dåligt. Men det är så svårt att sätta.
Nej, men alltså, jag tror jag, om vi går in på det, så tror jag oftast så är det ju inte ett tränarfel, tror jag. Det är svårt att byta ut 20 spelare. Mm.
Och det blir lite som att byta ut en målvakt, även fast han eller hon kanske inte har gjort en dålig match. Men man vill ändra något.
Och ibland så tror jag också att som hockeyspelare, som idrottsman eller idrottskvinna, så det är bara att kolla på Leksand nu. Deras vändning de har gjort. Mm. Ibland krävs det små saker att man tänker annorlunda. För det är inte så att man blir bättre eller sämre hockeyspelare på 2 veckor. Utan ibland så den här mentala aspekten, så att få tänka på något annat. Mm. Och vi tog in en ny tränare den dagen. Och, alltså själva dagen så kommer jag inte ihåg så mycket från...
Nej, det var väl en vanlig matchdag?
Så. Ja, det var en serielunk och sen så var det väl speciellt. Mellandagshockey, det är alltid bra tryck.
Mm.
Ja. Och sen så själva matchen så vet jag att jag något byte innan där så hade jag gick axeln i led på matchen. Och jag hade problem med axlarna. Och det brukar man tänka ibland nu liksom. Och de tankarna blir man ju galen när man tänker liksom. Tänk om han hade varit sjuk den här matchen. Tänk om han inte hade spelat. Men så tänker jag absolut inte längre. Och det är skönt.
Mm.
Och inte älta saker. För det, då blir man ju galen när man tänker om man hade gjort si eller så. Ja.
Ja, det där har jag också tänkt på. Alltså det finns ju... Det finns många filmer jag tänker på. Är det Friday Night Lights? Va? När de, det är en kille som tappar bort sin hjälm och så får han en kille hoppa in och så blir han skadad, underkroppsskadad där och karriären är över. Alltså den där butterfly-effekt-grejen tänkte vi ska prata med alltså senare, men vi kan ta det direkt. För det är väl vad jag har funderat mest på runt din olycka då när det hände. Dels så var vi många som jobbade med videouppladdningen inför den här matchen.
Mm.
Alltså vi hade Jean-Luc Grandpierre, vi hade alla möjliga spelare och klacklegender och folk runt omkring som uppmanar att vi ska fylla och vända ny tränare och så. Och då funderar man på, eller då funderade jag där mellan dagarna och slutet på serien. Jaha, om vi inte hade gjort de här filmerna, då kanske Tobbe hade kunnat lira. Det var ju, ja, jag blir så glad när du säger att du inte har funderat på det. Men då antar jag att du har funderat på det.
Ja. Och det tror jag, så är det oavsett vilken motgång, vilket trauma man ställs för, om man har någon anhörig som blir sjuk eller man själv blir sjuk. Så det är lätt att hitta de här orsakerna. Hitta varför blev det så här. Och det är väl något man ibland, som man slås för, till och med nu när vi pratar om det så tänker man ibland. Hur har det varit, men... Det är väl det jag kommer fram till också, att det kommer hända saker i livet.
Mm.
Och i slutändan så behöver det inte bara negativa saker som kommer ut av det.
Gissa vad jag tänker på när jag tänker butterfly-effekt och dig och mig då?
Vad säger du?
Ja, men om vi hade fått tag på varandra den här kvällen på Lucky House.
Så du gjorde ett armlås på mig?
Ja, vi var lite osams och hade inte vakterna kommit dit så snabbt så hade de slutat med att någon av oss hade fått marka från Leksands IF. Och då hade vi förmodligen aldrig pratat med varandra igen.
Nej.
Men du hade kunnat gå.
Ja.
Så den har jag tänkt jättemycket på där och då. Den har jag aldrig berättat.
Och jag visste att du skulle ta upp det också. Och det, när jag tänker på det så tänker jag hur många gånger jag hamnar i armlås med min brorsa.
Ja.
Och hur härligt det är. Så det är...
Ja, det är sånt som händer när man går ut i läxan.
Nu är det många frågetecken för de som lyssnar.
Ja, nej, vi var osams och så vart vi lite mer osams helt enkelt. Så att folk fick dra isär.
Men vi gillar varandra även då.
Ja,
lika var, mycket som vi gör nu.
Det var ju så att då fick man ju så här ringa på måndagen. Bara, du, hej. ja, det här, vi klipper inte bort någonting.
Nej, aldrig i livet.
Nej, men just alltså, en sån sak. Och det där tycker jag... Man kan ta med sig. Du pratade om Murphys lag på föreläsningen. Oh. Allt som kan... Ja, egentligen allt som kan skita sig kommer inte skita sig. Allt som kan hända...
Kommer hända.
Ja, det är stor sannolikhet att det kommer hända. Och... Med tanke på... Alltså, hur många minuter hockey har du spelat?
Ja.
Gånger 20 medspelare. Gånger 20 motståndare. Det är ändå rätt få som liksom ja, gillar sig på riktigt.
Ja.
Och där... Alltså jag tycker att det kan finnas en tendens till att folk överreagerar. Jag tänker på han som dog i England. Han fick alltså skridskorna upp i halsen. Det hände ju aldrig. Visst, det kan vara bra att alla ska ha halsskydd. Men vissa var ju så här, men nu får vi spela i riddarutrustning.
Ja, men det, jag köper det du säger. Och där är jag glad... Att inte jag blev någon martyr för hockeyn.
Nej.
Att tjejer och killars föräldrar skulle se ner på mig och säga att se så där händer när man spelar hockey.
Ja.
Och just att det är en olycka, just att det händer saker i livet. Jag förstår precis det du säger med halsskydd och att man ska vara, ha säkerhetsåtgärder. Och det måste man ha.
Mm.
Men det går inte att ha säkerhetsåtgärder till livet, för saker händer i livet.
Man måste ju lägga det på en rimlig nivå i förhållande till risk och alltså positivt
utfall. Verkligen.
Tänk hur många som mår väldigt bra av att ha hockeyn, som kanske inte skulle passa in någon annanstans.
Så är det.
Fan vad jag tänker på namn nu, men jag säger inga namn.
Nej.
Alltså folk som... Ja, jag tycker inte om signalpolitik ens när det inte är utanför politiken.
Vad menar du med det?
Nej, men så att man gör regler för att det ska se ut som att man gör någonting, istället för att man kollar på vad det egentligen är för effekt och alternativkostnad på det. Tänk på... Alltså fatta om det inte fanns hockey och så skulle någon komma och lansera det nu.
Ja.
Det skulle ju förbjudas direkt.
Ja, men så är det.
Ja, men så vi vill åka i 50 km i timmen, slå på varandra med 2 meter långa pinnar och gärna så här rakbladsvassa skridskor på alla också. Och ibland blir vi så arg så vi börjar slåss. Bara, nej, det här tänker vi inte tillåta. Eller om någon lanserade snöskoten idag. Så bara, nej. Det får ni inte göra. Ska ni inte ha bälte? Nej, men vi har hjälm. Ja, okej. Okay. Nej, inte 200 kilometer på snön. Och ja, det är ju... Alltså snacka om butterfly-effekt som har kommit dit man har kommit.
Och så är det. Och den delen också tycker jag är intressant med varför man ofta hittar regler och lösningar på saker när det går åt helsike.
Ja.
Och det är samma där. Man hittar regler när saker har gått dåligt. Och man inför restriktioner när saker har gått dåligt. Och det är samma med min skada som jag pratade om i föreläsningen. Att man väntar till det händer någonting i livet innan man gör förändring.
Mm.
Som jag gjorde också. Att man väntar till att man mår så dåligt. Eller att man åker på en hjärtinfarkt. Eller man vad som helst innan man förstår att man behöver en förändring.
Mm.
Och det är ju tyvärr så det är. Och det är det jag försöker ta med mig också. Att varför ska man tillåta sig själv att sjunka så lågt innan man gör en förändring? Och den delen är svår. Det är lätt att säga det. Jag försöker verkligen leva efter det jag pratar om. Men det är inte så lätt alltid heller.
Nej, och sen folk som berättar det är bara folk som har lyckats göra sin förändring.
Vad sa du?
Det blir kallas för survivor bias i så engelsk argumentationsvetenskaper, inte men argumentationsstudier, att ja, men de som lyckas göra en förändring berättar om hur de gjorde sin förändring, och då blir det blir liksom bara folk som har lyckats med, alltså det är samma sak med viktnedgång eller träning eller springa mara eller alltså vad som helst, eller så här integration för den delen också. Alltså det är lätt att sitta när man är i sin bostadsrätt och prata om att folk måste ta sig ur utanförskapsområdena för att ta den det exemplet. Men så här, ja men hur och den vägen som funkade för dig i det här fallet behöver inte vara rätt väg för någon annan. Man kan inte staka ut vägen åt annan, man kan berätta att på något sätt så finns det en väg för de flesta och får den på det.
Och där känner jag också att ibland så blir det att man blir någon typ av måttstock för elände.
Mm.
Jag menar att det är så många som ofta kommer fram till mig och till och med familjevänner som har problem och säger ja men det här har hänt mig och det här hände mig. Men det är inte något jämfört med dig. Och då säger jag alltid, så där kan du inte säga.
Nej.
För att jag blev måttstock på vad som har hänt mig.
Mm.
Och det spelar ingen roll vilken motgång man ställs för, precis som du sa. På något sätt måste man handskas med den på sitt eget sätt.
Mm. Jo, man måste gräva där man står, så att säga. Och risken finns ju också, nu som du säger, när de pratar med dig, att de kommer fram och så reducerar de sina problem.
Ja, ja.
Och det är ju inte rätt sätt att ta tag i sina problem.
Nej, men det är det inte. Ofta så känner jag nu, när jag har testat på både stora och små utmaningar, att när jag bröt nacken så kan det bli ganska tydligt också. Och lätt, inte lätt. Jag menar lätt i det hänseende att det blir så tydligt att motgången är tydlig.
Mm.
Och att man måste göra en förändring. Ofta så är de här små problemen, mental ohälsa, att man trycker bort saker. Det är de svåra sakerna som är mer diffusa.
Mm.
När man inte vet hur man ska ta tag i saker. Mm. Andra...
Och de som inte syns.
Ja, men precis.
Alltså det är... det är jag jobbar ju med ADHD-ungarna vid sidan av. Och det är många av dem som är liksom supersmarta. Och när det blir ett smalt spektrum på vad man är bra på. Precis som att det blir ett smalt spektrum på vad man har problem med. Och när det skiljer sig från det där vanliga människor inte har problem.
Nej.
Så blir det... De grejerna de blir bra på blir de jättebra på. Men sen finns det saker som man... Alltså, om jag tar mig själv som exempel.
Mm.
Hyfsat bra klackledare. Mm. Jättedålig på kuvert. Så. Och för mig är det... Det är inget svårt att leda klack. Utan det kan jag. Men alla andra kan betala sina räkningar. Och det fixar inte jag.
Nej. Men känner du ibland... Jag kallar min situation som en funktionsutmaning.
Mm.
Känner du att din funktionsutmaning ibland... Att du tar det som en ursäkt. För det tycker jag är en intressant del att ta upp. Att jag känner ibland att jag måste akta mig för att ha min funktionsutmaning som en ursäkt.
Mm.
Som lathet. Och det känner jag ibland att jag faller in i det mönstret.
Ja.
Håller du med dig att du ibland skyller din funktionsutmaning?
Det beror lite på vem i vilken situation det är. Det blir lätt att skylla det mot någon som man har en flyktig situation med.
Ja.
Alltså någon som man inte... Jag kan ju inte göra det hemma.
Nej.
Jag bor ju med Therese.
Liksom. Aldrig.
Så aldrig. Utan då handlar det om att säga, ja, men, så här, jag klarar inte av det här, men jag är bra på de här grejerna. Så att då, ja, men till exempel räknar jag, jag har inte öppnat jävla kuvert sedan vi flyttade ihop. Och hon har inte behövt skrika över att en syltburk sitter fast, för att det kan jag. Gärna sådana tacos, för de kan öppna med en hand oftast, fast hon inte får upp dem.
Då... Men känner du inte då att du sätter upp gränser för dig själv? För det känner jag att jag tycker är svårt också. Att jag ibland sätter upp gränser för mig själv och skyller på min nackskada.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt svårt. Hänger med vad jag menar?
Ja, det blir en så slipper fängelsekort. Ja, men lite så. Kliar lite i fickan. Jo, alltså... Så
här. Mänskliga latheten är ju...
Skulle jag behöva... det där är det sjuka. Min firmas ekonomi sköter jag.
Ja.
Den fixar jag.
Ja.
Mm.
Varför då?
Jag vet inte.
Nej.
Kanske för att jag inte vill att Therese ska veta hur mycket alla prylar kostar. Nej,
exakt.
Nej, men, och det där har jag också tänkt på. Men samtidigt så accepterar jag det.
Mm.
Att mina flaskhalsar sitter på andra ställen än vad hennes gör. Så att om hon hjälper mig med min trånga sektor så hjälper jag med hennes. Det vill säga att jag har hand om robotgräsklippan, bilen, wifiet och inte saker som jag nödvändigtvis tycker är roligt, men som jag är bättre lämpad än hon på det.
Nej, jag förstår.
Alltså vi täcker upp för varann. Och jag skulle inte kalla det för ursäkt, jag skulle säga att det handlar om att, om vi tar räkningarna som exempel, så när jag började skicka fakturor själv så insåg jag att det är ju inte en jävel som bryr sig om vem som betalar den här fakturan.
Nej.
Bara den blir betald. Så jag ser fortfarande till att den blir betald, men jag har lagt det på entreprenad. Alltså jag beställer det av eller jag beställer det av någon annan, i det här fallet min fru.
Mm.
Men dra något exempel på när du har kommit på det själv.
Nej, men jag skulle säga att jag känner igen med det i hemmasituationen, så tror jag att det gör jag inte det. Men jag tror att det finns situationer ibland där man försöker. För min del ska jag säga att det är mycket fysiska saker.
Mm.
Speciellt när, som nu när jag lever med assistans dygnet runt, så kan det ibland bli en trygghet och liksom en, att man kan be om hjälp. Och liksom att det finns saker som man kan utmana sig själv.
Mm.
Både fysiska saker.
Men det blir lättare att be om.
Ja, men det är klart det gör det. Det är bättre, lättare att trycka på ett larm än att försöka öppna en burk i 5 minuter.
Ja, men så är jag hemma också. Och med ungarna med.
Mm.
Alltså om jag ser en situation som skulle ta... Vet du, jag hatar ju när saker är ineffektivt. För att jag är lat. men om jag ser en sak som skulle ta mig 10 sekunder att göra.
Ja.
Men skulle ta 6 sekunder. Om den som står... Ja, men typ, vi spiller och behöver papper. Och så står någon bredvid pappersrullen. Då skriker jag, papper!
Ja.
Istället för att gå och hämta den. Och då borde jag gå och hämta den. För att det är ju ingen tidsvinst och det är inte panik. Det brinner ju liksom inte någonstans.
Så. Nej, men jag tog upp det för att jag känner liksom att det är något jag tänker på. Jag tror också att det är lätt när man ställs för när man får en allvarlig sjukdom ibland att man liksom, jag ska inte säga att man tycker synd om sig själv. Det blir sånt, man blir så definierad av det. Mm. Att det blir liksom en svaghet istället för en styrka.
Mm. Assistent dygnet runt, det visste inte du hade. Alltså det är någon med dig hela tiden.
Ja.
Ja, alltså.
Det har varit en av de tuffaste delarna.
Ja.
Och största omställningen från att ha levt det självständiga livet.
Men alltså så här, i samma rum 24-7 eller i lägenheten?
Nej, alltså i lägenheten.
Hur ser vardagen ut då? Alltså vad... Nej, berätta om omställningen. Alltså, tänker du att du har inget privatliv?
Nej, men alltså delvis har man ju det. Men det är ändå assistenter som bor i vårt hem dygnet runt.
Mm.
Det är klart det finns dagar då jag och Filippa, då hon står på schema.
Mm.
Och inom parentes jobbar, jag hatar det ordet för att hon är min fru.
Men assistenterna är lediga.
Ja, men precis. Och då känner jag direkt de gångerna när man vet att det inte är någon i vägen bort. Att man på något sätt, jag blir mig själv.
Mm.
Även om jag är mig själv till viss del då också när assistenterna jobbar. Men det blir ändå, jag och Filippa är själv. Mm. Vi är som vi är.
Det blir lugn.
Ja, men det blir det på något sätt. Det blir ett annat lugn. Och det är väl det jag jobbar för varje dag. Att liksom behöva ha, inte ha den hjälpen. Men det, nu är det så tydligt liksom och det är... Jag behöver den hjälpen och det jag behöver den, men det är klart att det är väldigt jobbigt ibland.
Ja. Jämfört med när du vaknade upp på sjukan.
Ja.
Och de berättade för dig vad som har hänt, antar jag.
Mm.
Ja, eller så här, vi återkommer till det här, för vi har fortfarande inte gått igenom tidslinjen. Nej, exakt. Fram till lunch.
Nej, exakt.
Ja, vi kan nog prata om vår ADHD sen någon gång.
Ja, exakt.
Jo, när du vaknade upp där, hur mycket rörlighet hade du då i förhållande till nu?
Alltså då, när, och det som är så komplext med ryggmärgsskador, då jag vaknade upp, jag var inne i sövde 6 dagar, vilket i sig, som jag pratar mycket med nu, med mina anhöriga och föräldrar, är, ni vet ju, som när covid också, så var det många som låg i respiratorer och mycket längre tid, men det är ju ganska sjukt att vara nedsövd.
Mm.
Men det behöver inte gå in på nu, men när jag vaknade upp efter de här dagarna, när man bryter nacken och får en ryggmärgsskada som jag fick, en komplett ryggmärgsskada, vilket säger att det är inga signaler som går igenom min skadenivå, C5, 50 kotan. Så i början...
Alltså noll, ingenting.
Nej, noll.
Noll.
Som då när jag bröt den komplett. Om du tänker om du bryter armen så blir det såklart mycket svullnad runt området. Och så samma blir det om man bryter nacken. Så i början är det väldigt mycket som trycker runt om.
Mm.
Och nivån på skadenivån gör ju mycket funktion man har. Så i början är det så svullet.
Alltså det är blödningar runt omkring som...
Som trycker på ryggmärgen på... Och då i början så kunde jag inte ens klia mig på näsan. Jag kunde inte lyfta armen, jag kunde inte... Alltså det var ju väldigt...
Och du kände inte armarna heller då?
Jo, jag hade lite känsel i vissa delar av armarna. Men i början så var det som att det hade slagit ut... Dels är man ju svag efter att ha varit nedsövd i 5 dagar. Men det trycket på ryggmärgen gjorde att jag orkade inte ens klia mig på näsan. Jag kommer ihåg, de byggde någon pinne med en liten bomullstuss längst ut. Så de tejpade fast på min hand. Så att jag orkade lyfta den, en lång pinne, så att jag kunde klia mig på näsan.
Ja, för det måste ju vara frustrerande.
Ja, för det var så drygt i början att jag var tvungen att be folk trycka på larmet liksom... med armbågen för att någon skulle komma in och klia mig på näsan. Eller den delen också, att folk matade mig i början. Det var... Mm.
Men när de väcker en efter att ha varit sövd.
Mm.
Du är antar att det är en planerad väckning. Och att de har bestämt sig för att nu
Ja, exakt.
Ja, så att det fanns folk där.
Ja, de väckte mig efter 5 dagar. Då väckte de upp med, och då hade jag haft sån här, vet inte, trakt, vad heter traktör?
Ja, track, sån, track. Ja, andningshål.
Ja, exakt, så har jag ett snitt här på halsen också.
Du är lite delfin helt enkelt.
Ja, exakt. Så, ja. Och då hade jag haft en, och då hade jag en sån ganska allvarlig lunginflammation. Så då ser jag mig en dag till.
Och fick du det också? Det kom ner bakterier där då?
Ja, exakt. Ja. Så då måste de söva mig en dag till.
Bra, vi tar en side.
Ja, men exakt. Under den här tiden så skrev familjen dagbok. Så jag har ju fått läsa den nu efterhand.
Ja.
Där de har skrivit att de var hälsa på mig. Och min kusin var, har jag fått berättat nu efterhand, höll på att storma in och satt bredvid mig och viskade i mitt öra att jag skulle bjuda på GT när vi vaknade. Och då hade pulsen gått upp på skärmen.
Nej, är det sant?
Så det... Så det, nu tänker man efterhand också vad mamma och pappa och mina syskon och min familj, och se sin son ligga liksom nedsövd. Vilket trauma det är för dem.
Du och, sov ju.
Ja, exakt. Och det är typ senaste året jag började prata med dem om det, vad de tänkte. Och, för jag inte tänkt så mycket på innan.
Mm.
Och de visste inte, det är klart de hade koll på, men de vet ju inte vad för kille som vaknar upp.
Nej.
Så bara det säger.
Men hur säker är alltså sjukvårdspersonalen på vad som har hänt? Alltså jag antar att du måste ha åkt i röntgen flera gånger medan du sov.
Ja, jag var till Falun först.
Ja. Och ambulans då, till Falun.
Ja. Ja. Och inget illa ment om Falun, men där hur viktigt det är. Filippa sa de direkt, en läkare som sa liksom att det är kört, han kommer aldrig mer kunna gå igen. Mm. Och det vet jag fortfarande sitter som en, liksom en tagg i Filippa.
Du var lite för ärligt.
Ja, det, man har träffat mycket bra läkare, mycket mindre bra. Det är klart att få den svart på vitt. Även om det är svart på vitt så är man väldigt skör i den.
Men, jag har en polare som var inne och röntgade någonting som var så här. Någon hurtig röntgenläkare som sa, ja, nu ska vi kolla om du har fått mer cancer. Nej. Men vad fan
är du? Man visste inte ens
det. Ge mig namnet, för nu ska vi prata.
Ja, exakt.
Ja, det är just, ja.
Nej, men då var det ganska...
Så, det här är ju en personlig preferens också. Vissa hade säkert väl haft, nu får du säga precis som det här, rakt av. Men om inte Filippa har bett om det så kanske man inte ska... Ja.
Nej, men det... För att svara på din fråga så tror jag ändå... Det är ganska tydligt att de ser på magnetröntgen att det är av. Och sen så det är väldigt komplext. Alltså jag har ju träffat folk på Rehabstation Stockholm som jag låg inne där som har samma typ av nackskada fast den är inte komplett. Så att de kan gå.
Mm.
Men de kanske inte känner ena benet. Så det är små trådar som är i det här nätverket av ryggmärgen och det. Det är för att jag inte ens själv det funkar. Men det finns inkompletta skador. Det finns kompletta
det är ganska skador. Många trådar också.
Ja, men det är det.
Sen det finns ju något... Vi vart ju av med... två av de killarna som bröder handlar om. Mm. Som dog. Var ju på sex dagar där under någon kvalserie. En av dem var också med i en olycka. Och då läckte ryggmärg ut i blodet.
Okay.
Och det dör man tydligen av.
Det är sant.
Om det inte blir ordnat. De säger att det var det som någon Formel 1, som tog någon Formel 1-förare också. Jag kommer inte ihåg om det var Senna kanske, eller vad heter han?
Jag har hört talas om det, spinal fluid.
Ja, men så blir ryggmärgsförgiftad.
Jaha, den sitter, jag vet att den där vätskan sitter på sidorna av ryggmärgen.
Mm.
Men jag visste inte att det fanns...
Nu sitter alla läkare här och skriker att jag har fel, men det är möjligt att
det
jag har fel.
Det är stor chans.
Jag har googlat själv.
Ja, exakt. Google har alltid rätt.
Jag funderar, jag tänker mycket på alltså, när du öppnar ögonen för första gången. Kommer du ihåg det?
Nej, hela den...
För det alltså, jag kan tänka mig att det är... Det finns en teori om att man kommer ihåg att man föds. Men en sån traumatisk upplevelse så hjärnan bara stänger. Det här ska vi inte komma ihåg.
Ja.
Jag funderar på om det här är typ lika jävla läskigt.
Nej, men alltså det som jag berättade om i föreläsningen också med... När man fick beskedet och sen hela de, alltså det är en väldigt lång period då jag har mycket minnen och jag vet inte om det är 3 månader senare, om det är en dag efter, om det är 5, eller inte en dag då var jag nere, men om det är, när jag vaknar upp så jag har så mycket minnen från den här tiden som jag inte vet.
Du kan inte placera dem.
Nej. Och jag trodde att jag låg på intensiven där. Så låg jag där.
Ja, och nu under, är vi i Uppsala.
Ja, nu är vi i Uppsala. Ja. Så låg jag ju under väldigt lång tid efter uppvaket. Och jag trodde att jag hade legat i. Så att de flyttade runt mig i fem rum. Och det var olika dekorer och olika på olika ställen. Men jag har ju legat på samma ställe. Mm. Så det är sjukt hur twisted mind man kan få av chock i kroppen och massa mediciner.
En del painkillers också. Ja.
Drömde en dröm där Jon Knuts och Martin Karlsson åkte skidor och jag är inne i någon Fortnite-värld. Och det, alltså det är sjukt va?
Ja, det kan ju vara mardrömmar. Bara med de två.
Och se dem åka ja. Skidor.
Nej, hur... Oavsett vad vi är på den här tidslinjen då. Alltså... Vad... De första känslorna och klara tankarna du kommer ihåg efter uppvaket. Jag antar att de inte var ljusa.
Nej, men alltså de var inte så mörka.
Nej.
Det var... Det var
total... Var det glad att jag lever känsla?
Nej, eller? Nej. Ingen rationella tankar alls.
Nej.
Det var... Där om du har sett en film och du ser det porträtteras som att man får en dålig nyhet och du får det här pipljudet och man ser, man ser läpparna rör sig.
Mm.
Det är så bra porträtterat i filmer. Den här blockaden när man, jag tror det är, alltså det är någon typ av, vad heter det? Skyddsnät, vad heter det? Någon typ av...
Ja, men
typ, man slår bort
traumareaktion.
Ja, men exakt. Ja. Att man slår bort allting för att det är för... Det är för stort att ta in.
Mm.
Och så var det verkligen. Alltså den här blockaden av att bara slå av alla känslor.
Mm.
Alltså inte här. Det var som att ja, det var det.
Ja, ja, det där känner jag igen. Jag pratade om det där när jag föreläser också. Försöker förklara för folk att oavsett vad du är med om som är drygt. Så kan det bli en erfarenhet du kan plocka ut sen.
Mm.
Och som du eller någon annan kan ha nytta av. Vet inte, när flyttade du hit? 2011. 11, ja. 2004, ja det var det. 04-05 så var jag med i en bilolycka. Borta vid Norrättgården. Vi voltade i en Saab. Typ 12 varv i en bra bit över 100 km i timmen.
Jäklar.
Och då var jag helt säker på att jag skulle dö. Och då blir kroppen helt lugn.
Mm.
Så helt lugn medan jag voltar. Tänderna
sitter... Mitt skiten.
I luften. Glassplitter, tänderna sitter i instrumentbrädan. Och jag bara, jaha. Det var ju lite tidigare än vad jag hade trott. Det ska bli kul att se om det finns något på andra sidan. Hur rationell som helst. Och sen när... sen kraschade vi och så vart jag urklippt och ivägkörd av brandmän som jag känner igen. Och skämdes lite över mitt i natten. Kör mig till Falun. De har hjälm om ni kör mig till Mora. Jag tyckte det skrikigt när de lassade in med ambulansen. Men ja, sen började jag jobba åt LEF. Och sen kraschade Jaroslav.
Var det 2011?
Ja, det här var 04.
Ja, du sa 04. Jaha, ja, okej. Okay.
Men sen kraschade Jaroslav och Stefan Liv.
Mm.
Och då var det några i omklädningsrummet som sa att jag undrar, det blir så jobbigt för jag undrar vad de tänkte när det var kört.
Oh.
Och då kunde jag plocka undan dem och säga att det behöver inte oroa dig för att när det är kört, då blir man lugn.
Mm.
Och det sa de då, som bara några hade spelat med Stefan, att det hjälpte dem i varje fall lite på vägen. Men jag förstår precis, det var det som var lång tid och spår för att komma till att jag fattar vad du menar, just det med det här när kroppen blockar ut det värsta.
Ja. Oh.
Men det kan ju ändå bli ett uppvaknande när de blockaderna försvinner.
Så är det ju.
Om man ska börja hantera.
Ja, herregud. Så är det ju.
Hur var det? Jag vill inte in och... Jo, jag vill in och gojsa lite nu i det. Alltså så här, när har det varit... Du måste ha varit svacker. Alltså rejäla.
Så ja.
När kom de och hur fan tog du igenom dem?
Oj. Nej, men alltså de kommer ju fortfarande.
Ja.
Och det, den tiden på sjukhuset, alltså det var ju ett krig i sig. Men det, alltså största kriget börjar ju när man lämnar den tryggheten. Och där är ju, kan ju säga det nu också. Alltså ibland så känner jag att jag undervärderar hur det har varit ibland för att jag vill att folk inte ska tycka att jag har det jobbigt. Men det är klart att det är skitjobbigt fortfarande ibland. Och där känner jag att jag måste vara mer ärlig mot andra som råkar ut för saker också. Att det, som du sa också, det finns inget framgångsrecept som man bara följer. Utan det är tuffa svackor fortfarande. Mm. Men när jag lämnade sjukhuset, det var ju absolut den tuffaste reality-checken.
Vart hamnade du då? Alltså efter sjukhuset?
Nej, men alltså när jag kom hem från... Jag låg inne 5 månader totalt och när jag lämnade till Stockholm.
Ja. Och då hade ni fixat en lägenhet?
Ja, exakt.
Alltså när du säger hem?
Ja. Så det... Bara där en liten identitetshopp också. Jag hann inte ens upp i min lägenhet här på Noret.
Nej.
Ibland brukar jag fundera om vi hade flyttat hit till Leksand. Hur hade det gått? Hur hade det mottagits? Det brukar jag ibland fundera på.
Hur det ska vara i Dobin?
Ja, vad tror du?
Som vanligt.
Nej,
men alltså folk... Ja, kanske lite alltså så här. Folk här är ju van vid hockeyspelare.
Mm.
Alltså det är ju... Du kan ju hamna mellan NHLs argaste backpar någonsin. Kjell och Ulf liksom på Hemköp utan att de tacklar en.
Ja.
och så. Sen vet jag inte. Jag har ju varit så nära hockeyn hela livet. Men jag tror att...
Jag tror mer
det hade tagit tid att åka handla för dig. Så.
Ja, men jag tror mer det är från min sida. Och det märker jag nu när man... Kom ihåg hur nervös det var första gången jag skulle in i Tegera. Eller första...
Var det 100-års...
Ja, exakt. Ja, men precis. Vi bodde här på folkhögskolan. Och jag kommer ihåg hur nervös jag var. Och jag tror att om jag hade flyttat hit direkt så hade det... Man har ju minnen vid varje gathörn.
Ja, ja.
Så det hade nog varit påminnelse. Men jag tror, du har nog faktiskt rätt i att det hade nog varit mer från min sida.
Jag tror, sen är det ju alltid folk som inte kan hantera det. Och det... märker man ju snabbt vilka det är. Och även folk som inte så accepterar att man vill vara i fred ibland.
Men så har jag aldrig känt. Så har jag aldrig känt. Jag tycker alltså så länge man inte är elak.
Nej.
Så länge man frågar så är det. Det känner jag bara nu också. Som nu när vi var på matchen igår. Hur kul jag tycker det är.
Det är bra.
Hur jag vet inte om det är för att mitt ego växer. För att jag tycker det är så kul att få känna den här. Alltså känna allt igen. Som har med idrott och som har med gemenskap. Alltså det. Och det var ju nervös för och rädd för. Hur ska folk se på mig när jag rullar runt här i rullstol.
Mm.
Men nu så alltså det är det bara så kul.
Och jag kommer ihåg första gången jag träffade aldrig på 100 år.
Hur kändes det då när du såg
det?
Ja,
men det är samma sak nu. Jag vet ju att. Det är inte huvudet som är fel på dig.
Nej.
Men jag känner att jag är försiktigare med dig än vad jag hade varit om du hade liksom kommit joggande.
Mm.
Och jag blir liksom arg på mig själv lite grann för att man... Jag försöker bädda in saker. Jag vill inte tycka synd om dig, även fast jag tycker synd om dig.
Men jag tycker ju inte att du är annorlunda.
Nej, men jag får jobba för att inte vara annorlunda.
Men den delen känner man ju som när man träffade polare första gången hur annorlunda människor är.
Ja.
Och speciellt på den Mora välgörenhetsmatchen.
Mm. Just det, den där uppe.
Ja, exakt. Ja. När jag satt upp i logen och
det var väl inga logen.
När vi satt upp i logen och spelarna skulle komma upp och... Och alltså det var så fint. Och liksom Gabbe Karlsson kommer in och liksom drar något dåligt skämt och man känner bara...
Det är det han kan.
Ja, men exakt. Och någon annan kommer in och är glad och någon annan kommer in och är arg. Och det var bara... Det är så, har alltid varit så skönt att det, folk är olika. Och att man... Ibland vet man inte vad man ska säga och ibland säger man fel. Och egentligen är det inte fel så länge man säger någonting.
Nej, men jag tror första gången jag träffade dig så var jag var nästan så att jag ryggade tillbaks lite. För att jag visste inte hur jag skulle reagera, hur du skulle reagera och hur man ska hantera det. Det blir liksom så här, bara höjdskillnader när man pratar
med dig. Liksom, ja, nu sitter jag här, nu är det här podd som man...
Ja, jag är huvud längre än dig nu.
Mm.
Men när vi är ute och går tillsammans så är jag ju mycket längre än vad du är.
Mm.
Och det...
det är en klassiker som man känner nu när man pratar med folk. När de så här, vet inte, ska de gå ner på knä?
Ja, ja, men jag...
Det är så roligt, alltså, det känner jag så ofta.
Ibland det är så roligt att driva mig också.
Ja, men det är det. För ja. Ibland så pratar man med folk och det är som att de gör 10 knädopp. Under, de, ibland är de uppe och så, nej, ska jag stå upp eller ska jag ner? Och det...
Har du träffat Flamman sen du går tillbaka?
Nej, då, han får lägga sig.
Det kommer bli jätteroligt.
Han får lägga sig om han ska...
Hans fru i och för sig typ lika lång när hon står upp som du är nu i stolen. Så att det är också helt... ja, det kan vi prata om mer sen. Jag tänker, du sa Martin och Jon där när de kom in. De var bland de första som åkte ner och hälsade på också, va?
Ja.
Och den bilden som kom ut, det var ju efter att vi gick upp.
Ja.
Eller hur? De var ju inte ner under säsongen.
Nej, det var efter. Då var jag på rehabstation.
Okej, okay. Berätt, vad är det då?
Alltså, rehabstation i Stockholm, där låg jag efter. Jag var först på intensiven i Uppsala, sen var jag på rehab i Uppsala.
Ja.
Sen så flyttades jag till rehabstation Stockholm som är den här rehabiliteringscentret, så här special för ryggmärgsskador.
Är det Sofiahemmet?
Nej, det ligger i Frösunda. Aleris rehabstation Stockholm. Ja. Som är typ sjukhus, ultralight, fast fokus på rehab.
Ja.
Lära sig hur man gör förflyttningar, lära sig toalettbesök, lära sig liksom äta, hjälpmedel, förflyttning, bilförflyttning. Så det är typ en Hogwarts för ryggmärgsskadade. Guardian Leviosa. Ja, men det är typ det. Så det var, där lärde man sig grunderna till wheelchair life.
Ja.
Typ.
Ja, men nu är det, alltså var assistent hela tiden.
Mm.
Vad klarar du av själv? Vad behöver du hjälp med? Och hur har det förändrats? Ja, men säg de senaste åren då, sen du flyttade hem.
Det var lång fråga.
Ja. Nej, men så här, vi pratade om långpinne med tops för att klia på näsan.
Ja.
Och nu kör du rullstolen själv.
Ja.
För det kunde du ju inte då.
Nej, men det kunde jag inte.
Och jag antar att det inte är bara svullnaderna som går ner, utan att du har fått
styrka också. Ja. Så är det.
Ja, hur mycket muskler tappade du då innan du kunde börja?
Ja, väldigt mycket.
Är du
mycket.
Rätt stark hockeyspelare?
Ja, nej, men nu tror jag väger mig in på runt 60 kanske. Jag vägde väl runt 90 då.
Gymnasievikt för mig.
Ja. Så, nej, men det är klart man tappar mycket muskler. Men,
alltså, sen blir det väl andra muskler också som du kanske inte har använt i hockeyn lika mycket.
Ja.
Jag tänker när jag gjorde lumpen och fick lära sig rida, så fick man så att det finns muskler i benen som man inte visste fanns. Och som var helt jävla otränade.
Insidan.
Ja, ja, träningsverk inne i benen.
Ja.
Och det finns väl sådana småttingar i armarna också.
Så är det. Nej, men alltså det är mycket saker som jag lärt mig. Nu kan gå på toaletten och kissa själv. Det kunde jag inte i början.
Det måste vara superskönt.
Ja.
Och,
ja.
Och då antar jag att du lyfter över dig själv till stolen.
Nej, jag sitter kvar i rullstolen och kissar med kateter.
Ja.
Alltså inte någon inneliggande, utan det är som att tappa bensin på en bil.
Ja, ja, ja. Ja. Och, men du känner ju ingenting av...
Nej, jag har ingen känsel.
Hur gör du då? Nu kommer vi in på de här dumma frågorna. Som jag är så glad att jag känner det, så jag törs ställa dem.
Ja. Alltså,
kör du en timer då? Att nu är det förmodligen dags att kissa?
Nej, det där är en bra fråga. När jag blir kissnödig så känner jag inte som förut att jag blir kissnödig.
Nej.
Utan jag får, det kallas autonom dysreflexi. Som är, det blir som en kall kår i hela kroppen. Det blir som en... jag blir frossig, jag får gåshud på hela kroppen. Det blir som att det blir en kall kår. Och då vet jag, nu känner jag skillnad på den här. Alltså det skulle vara samma om du hade suttit här under och haft, eller jag hade suttit med en, där det var en spik på bordet.
Ja.
Då hade jag också fått AD, som jag kallar autonom dysreflexi. Som är en signal på kroppen att det är något som är fel.
Men då är det ju någonting som signalerar,
ja, det är
vid
det.
Sidan av ryggmärgen.
Ja, precis.
Fan, och det är något wifi.
Ja, men... Nej, men det är ju alla de... Om du tänker... Nu får jag hoppas att det inte sitter någon läkare.
Jo, men det är bra.
Nej, men alltså jag...
Om du
tänker liksom njurar, lever, organ, hjärtat.
Ah, ja.
De är ju inte på samma lina som ryggmärgsskadan. Då hade jag dött. Då hade alla som bryter rygg märgen dött.
Ja, de är, alltså, det är där, de är autonoma.
De sköter ja, men exakt. Ja. Precis, det heter ju det autonoma nervsystemet. De är på sidan om. Nu vet jag inte om jag är ute på tunnis. Så att liksom, jag kan känna att jag har ont i magen. Det kan jag känna.
Ja.
I magen. Men jag känner ju inte om du trycker på min mage. Så de är ju på en annan lina. Ja. Så när jag är kissnödig så får jag den här kalla kåren av kroppen. Och nu kan jag ju avskilja om det är för att jag har suttit för länge. Mm. Att jag måste röra mig. Om du ser att jag liksom rör mig för att jag inte ska få trycksår på röven. Eller på ryggen. Eller vad det är för problem som jag har. Så då känner jag att jag behöver gå och kissa. Och det är samma med spasticitet som inte många vet. Ibland så ser man mina ben hoppa.
Ja.
Och det är spasticitet i benen. Och det är också en signal på om mina ben skulle börja rycka nu. Då skulle jag känna det. Även om jag inte känner benen. För att jag känner att det rycker till hela vägen upp till liksom axlar. Och då förstår jag att nu är det något som är fel. Nu kanske ja, jag sitter för nära. Jag sitter med knät mot en stålbit. Eller att jag måste röra mig. Eller. Så det, de här signalerna har ju man lärt sig mer och mer.
Och det routar om ja, på något sätt.
Och det är det som väcker mig på nätterna också. Som den här spaciliteten. Ibland så flyger knäna upp liksom i bröstet. Hela vägen upp. Alltså de är extremt hårda, de här spatten som jag kallar dem. Mm. Och vissa har ju liksom spatt i ryggen och magen, så vissa kan ha att det är som en nervreflex där musklerna drar ihop sig. Så vissa har ju liksom, som har samma skal som jag har i mage och rygg, att det blir att de rycker till så att de flyger fram ur stolen, så måste ha bälte på. Men jag har väldigt mycket i benen.
Mm.
Och det är positivt att de får de här signalerna, men och bibehåller lite muskler kanske. Men det är, nätterna är ju det är skitdrygt. Alltså jag har inte sovit.
Är det varje natt?
Ja, herregud. Jag har inte sovit en hel... Jag tror jag sovit en hel natt. Alltså när jag inte behöver vända mig eller någonting på de här åren. Alltså det, den delen önskar mig att man bara får sova.
Ja. Alltså sömnen är så jävla viktig.
Ja, men det är det. Det är det verkligen. Så det...
Var du en sån sova mellan värmning och matchkille också, va?
Verkligen.
Ja.
Så det, men det är mycket man har fått lära sig om kroppen som man inte visste förut. Som man trodde att det var att förlamningen bara att inte kunna röra sig. Men det är så mycket annat med blåsat tarm, med trycksår, med urininfektioner, med nageltrång, med alltså, saker som man...
Nageltrång blir det också?
Nej, men det är ju samma där med alltså, om man får ett nageltrång så jag märker inte att jag har ont. Nej. Jag märker att jag får mer spasticitet. Men det kan ju leda till en infektion som inte jag märker. Som man liksom blir ett sår. Som kan bli blodförgiftning om man inte liksom håller koll på sakerna.
Ja.
Men
kör assistenterna och Filippa någon slags besiktning på det ibland och kollar igenom?
Nej, alltså det, jag håller ju koll för det mesta själv. För jag märker när det är något fel. Då gör jag en liten besiktning och kikar igenom liksom fötter. Kikar igenom ryggen. Liksom, kollar så att man inte har något tryck på röven eller...
Och det känner du av, alltså det är som
ja, men det är...
Spider-Man-sinnet.
Ja, exakt.
Någonting
är... Ja, men precis.
Ja.
Och det är samma liksom med urininfektion som är vanligt för ryggmärgsskadade. Det är också, alltså, det kan bli farligt. Nu hade jag en nyligt som hade liksom blivit en njurbäckensinflammation för att bakterierna gått upp och satt sig på njurarna. Det är liksom, det kan ju vara livshotande om man inte gör någonting. Så då fick jag antibiotika och då var jag riktigt risig. Alltså det var ju hög feber och det var ju...
Kände du av det innan feber så du märkte?
Ja, jag började...
Någonting var...
Jag började liksom anat. Och då tänkte jag, nu dricker jag lite mycket citron och tranbär.
Mm.
Och väntade med att åka in. Och sen så åkte jag på akuten sen och så var de liksom... Sänkan såg ju kass ut och det var... Så det är mycket saker att hålla koll på som man inte tänker på i vanliga fall som jag tänker på så mycket. Bara nu sitter jag och tänker. Jag kollar bort på vattenflaskan. Hur mycket vatten jag dricker.
Mm.
Liksom Filippa är borta. För jag behöver ju hjälp att ta fram mina toalettsaker. Om jag ska gå på toaletten.
Mm.
Så det tar mycket kraft i mig också. Att tänka på de här sakerna. Hur länge jag suttit. När jag behöver gå på toaletten. Jag har inte med min hygienstol. Ska jag nummer två. Liksom det.
Jag bär det om jag behöver. Det
ja, ja. Det. Så det är mycket saker som snurrar runt i huvudet. Som man får.
Kommer du ihåg han... Jonas från Falun som sitter i rullstol som var med runt hocken och fixade och donade.
Mm.
Vi var i Södertälje någon gång och de visste inte att han satt i rullstol.
Nej.
Så de gav oss logen bakom borta stå som man ser upp under.
Ja, jag vet vilken du menar.
Ja. Jag fick bära han upp för trappan. Så brandman ska, och du vet, det är ganska branta trappan i Skanarinken. Så när vi skulle ner, och det fanns inga räcken.
Nej.
Vi skulle ner, då det var... Mm. Så om du vill gå på toa så kan vi lösa det.
Ja,
du får välja
vår. Jag har många bärhistorier alltså. När var vi i Mallorca, när vi var i Barsa med några kompisar. Och då skulle vi upp på en takbar.
Mm.
Stentrappor, alltså det var typ 7 våningar upp, hissen sönder.
Och så gamla stentrappor.
Ja, gamla stentrappor.
Inte ett rakt tapp.
Så man har blivit buren upp och ner, men för mig är det bara sitta, det är de som bär. Så det.
Mm.
Det får man ta.
Nu backar vi tillbaks till...
Den här tidslinjen är lite framåt. Ja, men det är kul, det är bra.
Dagen det hände. Vi pratade om Butterfly-effekt, vi pratade om Lucky House, vi pratade om Roger Melin och så. Och vi pratade också om hur många timmar hockey det spelas per allvarlig skada. Jag tänker på Almtuna-killen som du hakar ihop med. Mm. Dels, det var ju ingen tackling eller någonting, utan det var bara en sån...
Ja, ja.
In mot sargen.
Ja, verkligen.
Jakt på puck. Vad det nu ska med den till?
Det var ju boxplay.
Ja, det var boxplay. Ja. Ja. Har du pratat med han någonting?
Nej, den där frågan fick jag på typ 2 föreläsningar sen. Och
jag vet inte ens vad han hette.
Nej, inte jag heller.
Hänga ut den här,
nej, den här. Men, nej, det är inte hänga ut, men jag känner att jag skulle vilja... Som du sa så var det en olycka. Han hade inget med det att göra. Så det, men det vore ändå intressant att liksom snacka med han och höra så att han inte tycker det är jobbigt.
Precis.
Jag hoppas att han, det vet att han, eller jag vet inte att han inte gör det, men jag hoppas att han inte gör det. För att det var ju en olycka, men det måste jag kolla upp.
Ja, ja, faktiskt. Det hade jag gjort.
Falun, jo. Jag tänkte där, jag satt ju, jag jobbade ju inte kvar då, utan då var jag på annat håll, men jag hade bloggen på Falukuriren.
Mm.
Så jag satt ju på läktaren, och det här var ju i inledningen av min Twitter-karriär. Men jag kommer ihåg hur, så här, det fanns många hjältar där och då i hanteringen. Det var säkert några som kanske inte var så duktiga heller, men det var... Så att typ medan du ligger kvar på isen så får jag ett sms från Claes Tirus. Bara, Tobbes brorsa följer dig på Twitter. Vi får inte tag på han. Skicka ett DM så att och be han skicka ditt nummer, för vi ska behöva prata med han.
Mm.
Det var alltså, det var allt. Och sen då började jag jaga. För alltså, vad låg du? En kvart, 20 minuter va? Tror jag på isen.
Då är så länge på isen.
Men det hade varit ju paus också. Ja. Ja, men så jag hade... De bröt det, var 19 minuter, det hade gått 19 minuter innan på perioden och sånt. Så de bröt och flyttade sista minuten och så tog de paus. Så under den pausen så jagade reda på Johan.
Fick du tag?
Ja, men Claes hade gått ut brett, så att när han svarade mig så hade han redan ringt in själv.
Ja.
Alltså, hade du någon familj förutom Filippa på plats på matchen?
Nej.
Var hon ens där?
Jo, jag flippade av det.
Ja.
Flippade av på plats. Sen så... Morsan flög ner.
Från Peter?
Ja. Jag kom ju till... De höll på att bestämma om jag skulle... För den neurokirurgen, han som var den bästa, hade jobbat ett långt skift. Så de höll på att diskutera om jag skulle opereras på kvällen direkt eller vänta till morgonen. Så att han fick sova lite. Så att han inte gick in på fel ställe, eller på sig.
Mm.
Så det blev så.
Så det är operation direkt när du kommer in alltså?
Nej, vi väntar ju till morgonen.
Ja, men vad gör de då? Skitsamma, nu pratar med morsan, farsan och anhöriga.
Och jag är nästan 100 på att morsan flög ner direkt. För jag vet att hon missade mig med bara några minuter innan operationen.
Mm. Och då var du vaken?
Ja, men jag vet inte. Jo, jag var ju vaken, men jag kommer inte ihåg vart jag var.
För du kommer ihåg på isen?
Ja, ja, herregud, 100%. Ja. Sen kommer jag ihåg helikoptern, jag kommer ihåg ambulansen, men sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Jag vet inte om det var för att de gav mig massa smärtstillande och grejer. Men det kommer jag inte ihåg när jag åkte in på operationen och så. Jag vet att morsan missade mig i alla fall med några minuter innan jag åkte in på operationen och nedsövningen. Så hon var ju där och sen så kom ju brorsan flyger ner, syrrorna flyger ner. Så jag hade syrra England och lillsyrran bodde i Pite, pappa flyger ner från Tärna. Och, så det var, familjen var ju med sen vid uppvaket.
Mm. Och när, ja, och när du var där, stödet som var runt om på arenorna, det är väl det värsta jag har
alltså,
det var så, så sjukt hur alla, alltså verkligen alla, från, och så från ställen som man inte, verkligen inte trodde heller.
Nej.
Jag klipper från Scaniarinken är det värsta, för att de, alltså vi var ju så osams med dem där på läktarna. Under massa år, att de liksom gjorde det. Det var... Ja.
Nej, och det... Och i första skedet... Så... I första skedet, för mig... I alla fall. Och så tror jag det för många andra också. Att i första skedet så handlar det inte om att fixa någonting. Det handlar inte om att säga rätt sak. Utan det handlar bara om att vara närvarande.
Mm.
Och där hade jag min familj. Och sen så kom ju... Den här vågen som du berättar om, som jag inte...
Men de mörkade för dig,
va? Ja, herregud. Under lång tid. Men jag har inget... Jag vet inte riktigt när det var. Det var nog därefter AIK-matchen.
Mm.
Jag fick nys om det här. Vad som hade hänt. Och jag hade ju ingen, jag hade ingen mobil eller någonting under så lång tid som jag kollade på. Så jag hade ju ingen koll på någonting. Och det, ja, alltså det jag har sagt det 1000 gånger och det går inte ens att förklara liksom vilken styrka det kan ge. Och hur mycket hopp och hur mycket, alltså det, ja.
Ja, det, alltså det är så jävla fint när folk som hatar det väl starkt ord, men alltså ta det för vad det är. Den, den kontexten som hat kan förekomma inom idrott, vilket det ju kan, att man släpper det för något större. Det tycker jag är vackert. Jag tycker också det är vackert när liksom... Ja, men så här, klubbar har gått ihop och tyckt att förbundet eller SL har varit dumma i huvudet. Mm. Det är också rätt... Det är så mäktigt. Du har ju någon sån här Stockholmsderby där de höll tyst första kvarten. Alltså Rosen är helt tyst och sen brakar det lös. Just för att det... Ja, vi lägger våra meningsskiljaktigheter åt sidorna för att det här är någonting större som vi bryr oss om. Det är... Alltså, inte ens jag, om jag i den mån kan sätta ord på idrottens storhet och de här alltså sammanhangen som det ger folk. Och då har ändå... levt i det och jobbar med att sätta ord på saker.
Nej, men det har gjort mig så ödmjuk inför så mycket också. Som nu var den där bilden som jag såg nu på två unga killar som hade krigat Tobbe en skylt på någon match.
Mm.
Och det, alltså det, jag blir så ödmjuk för, och glad för sådana saker. Alltså det, jag säger att man blir glad och det är klart man ska säga det, men det, alltså det, det kan plocka upp mig ur svacket fortfarande. När man ser det här och bara får en... Ja, tacksamhet, det är det minsta jag kan säga. Så det är... Ja, vad ska man säga? Det är helt sjukt.
Så är det folk... Alltså det finns ju folk som är åt andra hållet också. Jag tänker om... Alltså är det någon som har... Så märker du att någon försöker använda dig och din situation som ett verktyg för att ta... För att blåsa upp sig själv eller vad man ska säga... Så har du haft någon såna?
Nej, på vilket sätt då?
Nej, men jag vet, alltså så här, när, från Leksands IFs håll så var man ju jättetydlig med att vi ber er respektera familjen och så. Alltså ut emot ja, alltså allihopa och journalister och så. Och det fixar ju alla utom en. samma idiot som inte klarar av det runt Börje Salming heller. Och jag fattar liksom inte bara... Ja.
Nej, men jag tycker det var... Alltså, det var jag tycker att det var... Från mitt håll var det väldigt bra respekt att vi ville hålla det lite hemligt, men vi ville hålla liksom lite locket på.
Mm.
Så det från där så tycker jag, så alltså det stödet från förbundet, från Leksand, från facket. Och speciellt till anhöriga, hur mycket de hjälpte med lägenheter i Uppsala och det ena och det andra. Så tycker jag, så det har varit.
Ja, det finns.
Och inte nu efter känns det aldrig som att det finns som ingen våg att rida på.
Nej, men det, alltså, du har ju, där är du, nu är det så här, låtsas ödmjuk igen. Alltså, du har ju gjort någonting bra av det och det är imponerande. Du hade ju kunnat tyna bort också och gett upp.
Ja, det
ja, kanske inte du, men någon,
nej, men
någon, någon i din situation, det, ja, det finns ju någon som stämplar ut.
Ja, och det känner jag också hur, att jag alltid har varit så lyckligt lottad. Det finns så många människor som råkar ut för saker som inte har det stödet. Och det, alltså det var en kille som skrev till mig, en spansk kille som skrev till mig som hade brutit nacken som var 19-20 år. Och vi snackade, han frågade om tips och grejer och vad jag kunde göra. Först och främst sa jag att kolla inte på vad jag kunde göra för du kommer ju kunna göra mer än så.
Mm.
Det är så lätt att sätta upp gränser för sig själv. Men sen så sa jag bara, slutade jag hoppas du har bra stöd och mycket folk runt omkring dig. Han bara, nej men det, jag är själv här, jag har inte några vänner eller familj här. Och då tänkte jag bara, tänk att vara i den situationen och tänk att ligga inne på sjukhuset och det är covid och man får inte ha någon som hälsar på. Alltså, tänk vad tufft det var för mig.
Ja, ja.
Och tänk vad mycket jag fick. Så det, hur svårt är det då? Alltså det, så har jag verkligen tänkt från när jag fick nys om allt det här. Hur ska jag någonsin kunna tvivla på mig själv när alla andra tror på mig?
Mm.
Alltså det blir ju.
Det där kan jag också slå över att du får dåligt samvete för att andra inte har samma saker. Alltså det finns ju två sidor av alla mynt.
Ja, men så är det ju.
Nej, jag mår ju dåligt när du berättar om spanska killen.
Ja, och så känner jag också ibland att jag får, vet inte om dåligt samvete är fel ord, men man känner liksom vad man gjort för att förtjäna allt det här.
Mm. Jo, sen, jag tänker förutsättningarna när man har en elitidrottskropp också.
Nu fick jag lite av det, måste jag säga. Är det på riktigt?
Ja, ska vi pausa eller?
Nej, det är lugnt. Vad skulle du säga?
Nej, men elitidrottskroppen där gör ju att du, så här, det blir inte sämre förutsättningar av det. Även fast det var elitidrotten som gjorde att du brakade i sargen också. Jag vet inte vad jag vill landa i det. Alltså,
nej, men jag tror jag vet vad du vill landa. Nu ska jag inte ta orden
på det. Bra, för jag har ingen aning.
Nej, men jag, alltså, jag har haft fördel, mycket fördel för att vara en elitidrottare.
Mm.
Och sen så är det, man jämför så mycket också. Nu när man åker förbi spegeln och ser den här kroppen. Det är inte så att man flexar liksom hjärnet. Så den delen är ju att man jämför och sen så finns det oerhört mycket saker man haft. Det är mer fördelar man har haft att känna sin kropp. Men sen så jämför man också eftersom att liksom, fysiken har varit mitt verktyg.
Mm.
Det har ju varit mitt allt.
Jo, men vanan att träna sitter ju ändå
ja,
i hjärnan.
Ja, verkligen. Verkligen.
Jag är ju, som ni vet, långt ifrån elitidrottare. Men alltså min motsvarighet är väl lumpen och där det var så här, byt strumpor, drick vatten, fortsätt gå.
Mm.
Och det har hjälpt mig. Alltså de gångerna jag har gått in i tuffa situationer så har jag ju liksom kopplat på soldaten.
Ja, jag fattar.
Igen. Och det, ja. Någon annan som jag tänker på, om Tirus var en hjälte när det hände så förstår jag att din agent Micke Rehander var någon slags spindel i nätet under hela processen också, va?
Ja, det var han verkligen och han skötte ju kommunikationen. Jag vet inte ens hur kommunikationen gick. Alltså vad gick snacket på Nordet? Var det mycket spekulationer?
Nej, det var ju inte det förutom från en dag. Micke tog nog allting. Jag vet att vi kanaliserar hälsningar via honom.
Mm.
Och sen fick man lita på att han var så pass nära och informerad. Och jag kommer ihåg vi hade snackat med honom. Jag vill inte veta någonting mer än någon annan.
Nej.
Absolut inte. För jag är kompis med dig och kompis med han.
Mm.
Men också har jag lärt mig av hur det är kring det här hockeylaget som jag har ett ganska stort intresse. Att mm. man har fått reda på någonting och sen läcker det någon annanstans.
Ja, men så är det.
Och då börjar, då, även om folk inte gör det, så tycker man att de tittar ni snett på men det var som när vi skulle värva Belfort.
Mm.
Det var typ 4 personer som visste det där inne.
Och så.
Och så läcker det. Och jag var så jävla glad att jag inte var en av dem som visste.
Som läckte.
För folk vet det. Och du vet, jag har känt Madhawk jättelänge. Så fort någonting läckte om läxan till Madhawk, då får jag en Snapchat från Filip Forsberg som skyller på mig.
Kan vi ta en liten paus?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så, nu fick jag rycka in som assistent och hjälpa Tobbe gå på toa. Det var inte så naket som jag trodde det skulle vara.
Nej,
det gick bra. Men bra prylar. Alltså det var, vi pratade om det innan. Jag förstår ju. Så läkarvetenskapen är spännande. Vi kan ta upp det där. För att jag antar att du nördar ner dig kring. Det märks när du pratar att du har läst på om skadorna och vad det är.
Mm.
Dyker det upp då något sånt här. Förstår du, det finns en sån här experimentell behandling mm. eller det finns en sån här stamcellsgrejer. Och
ja,
så. Det... Vad är cutting edge? Alltså, vad...
Nej, alltså det, jag gick ganska långt med tankarna om stamcell. Hade mycket möte med Panama och Schweiz om stamcell. Och kom fram till att det är nuläget... Alltså det är en bra grej, men i nuläget så... Så funkar det inte som det ska.
Mm.
Och sen så är det väl cutting edge. Är väl Elon Musk. Vad heter det där chipet som man håller på att bygga in. Neuralink.
Ja,
okay. Så det är väl det. Det är väl jag förhoppningar till.
Och man ska kunna brygga över.
Ja.
Alltså, om vi säger att det kan det för glapp eller avbrott.
Ja, exakt.
Att du ska kunna
mm.
tråda runt det. Ja. Helt enkelt.
Och det är det som är.
Det hade varit sjukt gott. Alltså.
Ja, men det låter inte så svårt. Och det är ju det, är det som är. Alltså min skada nu kan man inte visa mellan tummarna när det är en podcast. Men så lite är skadat av min kropp. Men jag kan inte röra invalid till 94%. Jag kan röra 6% av kroppen. Men min skada är kanske 1 centimeter, 2 centimeter.
Ja, men det är en kota som är slagen.
Ja, men exakt.
Som ett gängaspel.
Ja, men typ. Och tänk då om man bara kunde brygga över det där.
Mm.
Och det är väl det som jag tänker också att... Det är klart man kommer hit en lösning på det. Sen om det är om 1 år eller om 50 år. Men mm. jag försöker ju att min kropp... Jag har en ståmaskin hemma för att inte tappa så mycket bendensitet. Jag köpte en...
Det går att träna musklerna fast de inte funkar.
Ja, eller? Men alltså inte med min ståmaskin. Men jag köpte en MyoCycle från USA.
Vad är det då?
En bencykel som jag stoppar in benen i som en cykel.
Ja.
Sen stoppar jag elektroder på mina lår... hamstring och på röven. Och den är kopplad till den här cykeln. Så att samtidigt som jag tar ett cykeltag.
Så skickar den en impuls till den.
Så att när mina quads, mina framsida lår ska jobba. Så skickar den en signal. Och då ser man ju. Jag har film på den här bena. Muskeln drar ihop sig.
Mm.
Så det kan ju bygga muskler.
Men du känner det?
Nej.
Känner inte.
Nej.
Men du ser. Alltså. Hur blir det där? Jag tänker på, vi pratade här när vi var på DAS om sela upp i luren som man såg av sig fingret mm. men som får ont i det nagelbandet som inte finns kvar längre.
Ja,
så jag tänkte på det när du sa att de kliar på näsan. Alltså det kliar på ett ställe som han inte kan klia på. Nej. För det stället finns inte längre. Ja, men det är några sådana?
Ja, men det är väl mer fantomsmärtor, men jag har väl mer nervsmärtor. Det är väldigt vanligt med alla typer av nervsjukdomar, nervskador med just nervsmärtor.
Är det när jag sätter orörlig, sätter för länge eller är det bara...
Nej, men nu har jag nervsmärta till exempel när jag tänker på det.
Ja, gör inte det.
Så, det bränner ju mina fötter nu. Ja. Det bränner lite min baksida lår och det bränner mina fingrar.
Är det för att vi var rörda oss nu?
Nej, eller? Nej. Det var nog bara för att jag tänkte på det.
Ja.
Och ibland är de mer, men det är inget... Många ryggmuskulärer har väldigt stort problem med det. Jättemycket smärta och outhärdlig smärta. Mm. Och för mig så...
Det är de som får röka gräs på det
sättet. Ja, men det är det. Det botar tydligen mycket av den smärtan, neurologiskt. Och jag har nervsmärta, men det är inte så att jag inte kan...
Inte så att åka till Borlänge och handlar.
Nej, exakt. Och frugan som ska bli polis.
Ja, just det. Ja, Filippa var ju här när vi började. Nu är hon ute och härjar och motionerar sig och så. Hur har det varit för henne då? Alltså jag tänker, svackorna upp och ner.
Du får ta en podd med henne också.
Ja, det skulle jag gärna göra.
Nej, men det är lätt att glömma bort att det är bakom varje trauma så är det anhöriga som går igenom samma. Och det tycker jag är viktigt att lyfta.
Mm.
Att det hamnar sig i skymundan. Hur tufft det är för folk som går på sidan om. Folk som har cancer eller går bort. Eller
har du haft skuldkänsla för det? Att du har liksom utsatt dem för...
Nej.
Nej, vad bra. Får inte det nu bara för att jag inte...
Nej, exakt. Det är inte som när smärta att nu går. Nej, men det har jag... Jag har aldrig satt mig själv. Tacksam är jag. Mm. Men jag har aldrig stoppat mig i det facket. Att skuldkänsla till att se vad nu vad de har att göra med. Att de får lyfta runt mig. Eller att de inte skuldkänsla. Tacksamhet väldigt mycket. Att de har fått bära ett tyngre lass vissa gånger.
Mm.
Men inte...
Det finns ju två, alltså så här, familj och så runt omkring. Du har ju föräldrar och syskon.
Mm.
De kan man inte bli av med. Men tjejer kan ju dra.
Mm.
Var du rädd för det någonting?
Nej, aldrig.
Fan vad skönt att höra. För att det var jag rädd för. Nej, men jag har ju känt henne längre än jag har känt dig typ.
Mm.
Det är ju en tia minst.
Liksom. Ja, men det är det faktiskt. Nej, men det är helt ärligt. Så har jag aldrig tänkt. Noll gånger.
Ja.
Varken innan skadan eller nu har jag tänkt att hon skulle lämna mig för att jag satt i rulle. Nej, då har jag mer tänkt att hon ska lämna mig för att jag är som den här jag är ibland.
Ja, den risken finns.
Den risken är större.
Jag känner igen det där. Jo, men det blir ju ändå ett lager av... Så här, ett yttre lager på hur fan står hon ut med mig.
Ja, men så är det.
Ja.
Men känner du att...
Jag är så glad att... Alltså min fru, hon slutade gå på hockey för att hon var för engagerad och var för ledsen när hon vann. Det är min fru.
Ja.
Hon är värre än vad jag är när Leksand spelar. Hon kan inte titta. Vet du, vi var upp till och kolla på någon match i Mora. Träningsmatch tror jag det var. Och Filip var skadad och Jakob var skadad. Så det var jag och frun, Filip Forsberg, Jakob Delaros och Benny Bokvist. Och Therese var galnast på läktaren.
Det var ett guldgäng.
Ja, det var ett guldgäng.
Då var ändå Benny med.
Ja, Therese var galnast. Och det slutade med att jag tror det stod 2-2. Och när pucken var på fel sida rörlinjen så kunde inte hon titta. Hon bara satt så här.
Då är man inne i grejerna.
Ja, då. Och likadant att filmarna är skidskytte, vet du. För det tittar de fortfarande på. Ja. Men när Leksand spelar kan hon inte titta.
Inte?
Nej, hon blir farg.
Vinnarskall.
Förstår du, i min familj är jag den lugna.
Ja, det säger ganska mycket.
Ja, det är så. Nej, men det där är ju en... Ja, jag var orolig för det. Inte att det skulle hända, men att det skulle kunna krascha om hon drog, eller om du sa åt något. Alltså det finns ju folk som hamnar i situationer där de inte vill dra med sig i fel ord. Men du fattar vad jag menar.
Nej, jag förstår vad du menar.
Alltså den här ökade svårighetsgraden på livet vill de ta hand om själv. Vilket är dumt. Men också alltså så här lite white knight där, när man försöker vara mer riddlig än man egentligen behöver vara. Men det har inte funnits något sånt.
Nej.
Det ska du fan prata om i föreläsningen. För det behöver folk höra.
Det är bra att du lyfter upp det. För det... Den delen är, har man hört att så kan det vara ibland. Och det, Jag har aldrig känt så. Det är väldigt tacksam för också. Och det,
jag ska skicka ett klipp till dig sen om en amerikansk föreläsare som pratar om äktenskap och vad det egentligen är. Jag tycker jag ska parafrasera det. Men han säger så här att äktenskap, det är så här att, hör du, så här är jag. Det här är vad jag är bra på, det här är vad jag är dålig på. Och jag är långt ifrån perfekt. Och så säger någon annan så här, det är inte jag heller. Så vi försöker lista ut det här tillsammans. Och sen är det så här, ja, och nu vet jag vad det är för fel och brister på dig. Och jag tänker inte dra.
Nej.
Det är vad äktenskap är. Och det, jag har aldrig tänkt på det som så. Jag tänkte mer på det som en ceremoni.
Vakta dina ord nu.
Nej, men som en ceremoni på kärleken. Vad fan, var inte du på mitt bröllop?
Nej, jag var inte bjuden.
Jo, men du stod utanför.
Just det!
Ja, för fan.
Just det, jag var ju som... Ja. Där hade du en...
Det hade Therese fixat.
Night in Charmy Armor.
När vi kom ut i kyrkan så stod det 8...
Just det, var helt magiskt.
Läxanspelare och skyldre.
Och fint väder också.
Och jag visste inte om
det. Ja, just det var jättefint.
Hon var mörkare. Du, Martin, jag, Gabbe, Jensa. Två Jensa. Både Nilsen och Bergenström var där.
Ritto.
Gabbe höll klubban åt fel håll.
Ja, det gjorde han. Den enda.
Så jävla roligt.
Vi fick en
håll upp den högre.
Vi fick en instruktion. Ja. Han höll den upp och ner och för lågt.
Ja, åt fel håll. Det var bra, Gabbe. Tack. Ja, det var coolt som fan. Men det, ja. Det fick mig att inse vad det här med kärlek inte egentligen är. Men det gav ett nytt lager. Att det handlar inte om att man ska få den andra perfekt, utan det handlar om att man ska, som jag sa med räkningar, man kan få komplettera varandras.
Mm. Det pratade jag om Filippa i bilen på vägen hit faktiskt. Vi höll på att prata om varför jag är så osocial och hur jag skulle bli mer social människa. Och då sa hon, undrar egentligen varför jag kunde falla för henne som är...
Hon är ett helljus, säger hon.
Hon är exakta motsatsen jämfört med mig. Och det... Jag vet inte riktigt vad vi kom fram till, men jag tror vi kom fram till det du just sa. Att man kompletterar varandra. Och det gör att det blir... Det är klart att det ibland clashar ihop och att man är oense, men...
Fast är du osocial? Det har aldrig...
Jag, ja. Jo, de säger det. Är jag introvert?
Ja, men det är två skilda
saker. Nej, det är jag inte. Brorsan är introvert. Men jag skulle säga att jag är osocial.
Blir du...
Nej, men jag är svårt... Jag är
ingen... Blir du trött av att vara i stora sammanhang?
Nej. Men jag är inte... Nu som på hallen så går jag in lite i hockeytobbe.
Mm.
Men när jag är i vanliga sociala sammanhang när man träffar nya vänner... Eller inte nya vänner, när man träffar nya folk.
Mm.
Så jag är ingen kameleont som kan anpassa mig till olika miljöer. Filippa kan ju komma in och sätta sig vid ett bord och vara med. Jag blir lätt att jag tar ett steg tillbaka.
Mm.
Och inte social. Och svårt. Om någon, kanske låter egoistiskt, men om det är någon som man är på samma nivå och pratar om saker som jag tycker är roligt.
Mm.
Då kan jag vara med. Men jag måste bli bättre på att liksom vidga mina vyer och inte bli för trångsynt.
Mm.
För jag tror att jag kan lära mig mer av andra människor om jag inte...
Ja. Ja, och sen det där handlar, tycker jag, som är liksom någon slags outlier också, om vart på spannet du är. Om man pratar faktiskt med Martin Karlsson om det här igår. Nej, i torsdags när vi åkte till förra matchen. Han har ju flyttat ut nu, så jag har ju alltid skjuts hem en och en halv
timme efter match,
vilket är superdåligt för min alkoholkonsumtion. Men i alla fall, vi pratar om en gemensam vän vi har som är den smartaste kompisen vi har, jag och Martin. Alltså han är en av de smartaste människor jag har träffat i hela mitt liv. Jag kan säga vem det är nu, men jag får blipa det. Det är...
Okay.
Mm. Alltså, har du pratat med honom?
Ja.
Han är så sjukt smart. Alltså, så otäckt smart. Och det läste jag också en undersökning om. Att man accepterar... Nu använder jag IQ som en liksom blanket term för det här. Men du orkar umgås med folk som är typ 10 IQ-punkter smartare och dummare än vad du är.
Ja, jag hänger med. Det låter ju helt sjukt.
Nej, men sen blir det för jobbigt.
Nej.
Jo, för att det saknas gemensamma referensramar då.
Men var du säker att det var IQ?
Ja.
Det låter ju helt absurt.
Nej, alltså ju mer man tänker på det, om du tänker hur IQ är distribuerat, så är det ju så här, det finns ganska lite idioter även om man tror det.
Ja.
Och så här knölen i mitten är ju mycket högre.
Jo, men det känns ju som att jag, om jag skulle prata med någon som har mycket högre IQ än mig och var mycket smartare än mig, vilket det är många som är, då tror jag, om man är det inte mer att man har alltså samma referenser.
Jo, men det är det jag menar, att då saknas det om man är för långt ifrån varandra. Ja. Har inte samma referenser.
Du menar att det är så här indexkurva där de möts?
Precis.
Ja, men det hänger med.
Och det där är intressant, och det där är applicerbart på så mycket annat också. Alltså vilket tonläge man har. Folk tycker ju att jag låter arg hela tiden.
Brask.
Tills de... Vänta, va?
Att du är brask. Alltså...
Jag tror du pratar om Peter. Eller
nej, men att du vad heter att bordus.
Ja, så. Säger ni brask där uppe?
Ja.
Ja.
Det säger man bordus.
Du menar typ att jag är frank? Ja, men så.
Nej, men att du är framåt, du hörs, du liksom tar för det.
Och så vill jag att folk ska vara med mig också.
Mm.
Men om då någon är för långt ifrån mig på det spektrumet, så blir det jobbigt att liksom sitta och översätta sig själv till dem hela tiden. Så att då blir det ingen fördjupad vänskap.
Nej.
Där. Alltså så umgås med varandra. Och jag tänkte väl prata om Filippa där. Mitt problem är att om jag sätter mig vid ett bord, då tar jag över showen. Och det får jag kämpa med att inte göra.
Nej, exakt. Jag är tvärtom.
Ja, men jag har så svårt att se. Men som sagt, det är hockeytobbe jag har umgåtts med.
Nej. Nej, men det är det jag säger. Det är just det jag säger, att det inte är. Om jag tycker om att umgås med dig och känner liksom att vi är på samma nivå, då behöver jag inte vara hockeytobbe.
Nej, okej.
Okay. Utan då kan jag vara mig själv och vara trygg i det.
Ja, men vad jag menar är att den... Alltså så här, omklädningsrummet och på isen med fjolspel och rätt in i varenda närkamp.
Ja, men det... Och det är egentligen...
Det är hockeytobbe.
Nej, det är inte hockeytobbe.
Okej.
Okay. Men i vissa...
Menar du att det blir grabbigt, eller vad menar du att det blir?
Nej, men alltså... Ett stort sammanhang där det är mycket folk.
Mm.
Och man ska träffa många folk på samtidigt. Då kan det bli hockeytobbe, robottobbe. Mm. Att man går in i trygghet att... Då blir jag mer social än vad jag egentligen är.
Okej. Okay. Ja, då fattar jag. Att, men det kan, alltså, kan det bli jobbigt efter
det? Nej, men som igår, som när vi var med... De hade vunnit halsdukens dag, ett par fans med middag. Och då kom in alla in i rummet där. Jag kom in och då slår jag på hockeytobbe till en början. Och sen märker jag mig liksom att jag blir mer trygg. Och då kan jag bli med mig själv.
Ah, okay.
Men till en början...
Det blir en rustning.
Då kan det blir, till det. Början så blir den här rustningen att jag blir lite mer social än jag är egentligen.
Mm.
Och sen så när man håller att känna de människorna, så känner man att det här var ju trevligt och det här var härligt. Och då kan man bli med sig själv. Men det är, ibland blir det så här intervju-tobbe. Att man, samma där, man går in i den här hockeyrollen på något sätt.
Åka med skridskor, lägga puckar på mål.
Det har man exakt. Mm. Autosvaren, robot.
Mm. Mm.
Så det är det.
Det är en paradox där att du blir mindre social ju mer socialtrygg du blir. Det är
Hela jag är omvänd.
Ja. Stamceller och framtid. Nu kommer du... Det här är den frågan jag har. Så här, törs jag ställa den? Men det törs jag. Så här. Hur funkar grejerna innanför midjan? Om att det är alltså samlivsmässigt.
Ja.
Och för alltså du känner ju ingenting.
Nej.
Och jag funderar jättemycket på så alltså möjligheter att skaffa barn.
Mm. Det finns möjlighet att skaffa barn på vanligt sätt. Och där sitter någon läkare som går inte gå in på rent hur det fysiskt funkar.
Ja.
Liksom att kunna få en boner eller vad som helst. Och det är samma där, som en reflexbågen sitter i nacken. På samma sätt som att jag kan få spasticitet i benen.
Ja.
Och de kan röra sig. Så kan jag liksom få en boner.
Ja.
Och det är ju sjukt i sig.
Ja, det är det verkligen. Alltså det är så, som att vara 15 år. Inte har någon kontroll alls på grejerna.
Och sen rent fysiskt, hur funkar det? Ja, det, helt, alltså, det finns ju...
Nej, men jag tänkte att de skulle gå in och plocka ut.
Nej, ja, den möjligheten finns också.
Ja.
Och när jag låg där på rehabstationen, så Claes Hulting, en läkare som sitter i rullstol, som är bland de främsta inom forskning på det här området.
Mm.
Och var, tror jag, bland de första ryggmärgsskadade med den skadenivån, som blev pappa på vanligt sätt. Så det är klart den vanliga naturliga vägen går. Och sen så finns det, som du säger, klart möjlighet också.
Mm.
Vad heter det? IVF heter det.
Ja, alltså, ja, nej, inseminering heter det väl. Alltså så, IVF, det är ju själva processen för utredning, att man inte kan...
Jaha, är inte det utplockningen?
Ja, det är möjligt att jag har. Men IVF står för involuntary... För, ja, jag vet inte. Det, jag kan ha fel.
Vi är inte så bra på våra läkartermer.
Nej, det är så. Inte utanför våra respektive områden. Vi kan saker om ryggmärgsgrejer och ADHD. Men det,
exakt.
Jo, men alltså, jag tänker också på...
Du skruvar det lite när du frågar.
Ja, men det här tycker jag är jobbigt. Nej, men jag tänker också när man... Ja, men så här, när man drömmer om saker, ja. I alla fall så tömmer man ju själv.
Vad sa du, när man...
När man drömmer, alltså erotiska drömmar, ibland, i alla fall i puberteten, så tömmer man ju själv.
Ja. Det är inget.
Nej. För det är också så här... Som jag funderar på, att vart tar de vägen?
Nej, exakt.
Lusten och så då?
Nej, men det, alltså det sitter i huvudet.
Uh-huh.
Kärlek sitter i huvudet, liksom. Det sitter så mycket i huvudet.
Mm.
Som liksom... fysisk kontakt sitter i huvudet. Och liksom, uh-huh. Jag är här. Mm. Jag finns ju. Jag kan vara charmig.
Mm. Och du kan försöka i alla fall.
Ja, exakt. Nej, men det... Jag har lärt mig så mycket om mig själv, både mentalt och fysiskt, och den delen också, att det, att främst att människan är otroligt anpassningsbar på alla sätt. Och det brukar jag tänka ibland också, om jag hade vaknat upp imorgon och kunna göra allt som jag gjorde förut, jag tror inte det hade dröjt länge innan jag hade glömt hur det var så här.
Mm.
Då var det min normala vardag.
Ja, precis. Om Musk kommer hit med en...
Ja, men exakt, ett chip. Så hade det varit helt sjukt. Men sen så, vi är väldigt anpassningsbara. På gott och ont.
Mm.
Ibland är vi för anpassningsbara, att vi nöjer oss med vår situation. Vi är väldigt, väldigt anpassningsbara. Speciellt i sådana extrema situationer. Så kan vi anpassa oss. Vi, kroppen tål enormt mycket stryk.
Ja, det där... Den är både extremt stark, men den är också extremt skör.
Mm.
Alltså prova att hålla andan i 5 minuter för att se hur du mår.
Nej, och där varför i princip ryggmärgen är den enda som inte kan alltså,
laga sig själv. Mm, läka heter det.
Det är jättekonstigt. När tog han rast, Jesus?
Ja.
Tog han rast sista dagen eller? Han sov där eller? Ja, men varför kan jag inte säga, men det är väldigt anmärkningsvärt att det är den delen.
Mm.
Hjärnan går ju att fixa.
Ja.
Hjärtat kan du byta.
Du, hjärnan...
du kan väl byta allt. Varför kan du inte byta ryggmärg?
Ja. Nej, men det, alltså, handlar inte
jag tror det inte bara vi kommer lösa det här.
Nej, men handlar inte det bara om tid och teknik?
Så är det ju. Och det är, om man ska vara sån så... vet du vad man kan säga så, men så att du förstår mig rätt. Om man hade lagt ner så mycket tid och pengar på ryggmärgsforskning som andra saker, så kanske man hade kommit längre.
Mm.
Men det är inte lika många. Och det finns ju otroligt många sjukdomar som vi behöver jobba med.
Ja.
Men det är ändå business för många.
Det är det. Och där kommer man också in
på, kan man säga så, eller?
På filosofi. Jag satt och drack grogg med en ambulanssjukvårdare någon gång. Och det var sent.
Mm.
Och vi pratade mycket om hans jobb och mitt jobb och så. Och så bara, ja, men... Och vi var fler. Och så bara, har du räddat livet på någon? Så här. Han bara, finne också. Bara, så vi räddar inga liv, vi skjuter bara upp döden. Okej, okay. det är fan mörkt, men...
Det var finsk med en mentalitet.
Ja, men så här, det är mörkt, men det är också jävligt klarsynt.
Ja, det är det.
För jag tänker alltså på covid och allt det här. Man kommer ju in på så här moralfilosofiska resonemang att... Hur länge ska man hålla liv i någon som... Alltså, och hur mycket pengar får det kosta? Alltså det är så jävla mångbottnat. Så tänker jag på alla de här fonderna. Här hjärnfonden och barncancerfonden och så. Som finansierar mer av den forskningen än vad staten gör.
Mm.
Men staten har fullt gå och betala för Melodifestivalen.
Ja, exakt. In Elon we trust. Och så fixar den här biffen alltså.
Ja, fast...
Om man kan sluta twittra.
Men nu, alltså efter... Sen nu vi har pratat i 2 timmar snart.
Har du gjort det?
Ja, men finns det
vi, någon... vi pratade om Joe Rogan innan det här blev det.
Finns det någon biff att fixa då? Alltså...
Ja, den här biffen är bak i nacken skulle...
Ja, men så här, jag är mindre orolig för det nu än vad jag var efter föreläsningen. Inte för att jag var orolig då. Nu,
hur menar du då?
Nej, men så här... Jag tycker att balansen av acceptans och vilja framåt känns jävligt sund.
Nu?
Nu.
Och men efter
nu.
Föreläsningen?
Nej, men alltså, så här, det var ju bara en 40 minuter.
Ah, ja,
bara,
okay.
Alltså, och jag ställde inga dumma frågor. Nej. Då. Ja, det blir bra. Och så tror jag att jag kan, även fast du sitter ner och jag står upp, så tror jag att jag kommer inte vara orolig för att prata med dig igen. Inte för att jag, men du förstår, jag vill prata om att jag inte riktigt...
Nej, och jag visste vilka... Alltså, de här frågorna jag har fått förut.
Nej.
Och jag tänkte bara hit, liksom... Ska jag svara ärligt som jag känner? Och det gjorde jag nu.
Mm.
Och det... Nu tänker jag lite så här... Vad sa jag?
Mm.
Jag känner ändå liksom bara...
Ska Filippa få lyssna igenom innan vi publicerar?
Nej, verkligen inte.
Nej, men
jag känner att jag tycker det är så viktigt. För det är exakt det du frågar nu, är det många som funderar på.
Mm.
Och det är saker som jag inte visste fördes med. Eller saker som jag inte visste som hade med ryggmärgsskador att göra. Jag trodde att det var en förlamning, man kunde inte röra sig.
Mm.
Men som alla saker jag berättar nu med autonom dysreflexi, med spasticitet. Med massa saker, det är... Jag tycker det är bra att folk får veta. Och det är samma, det var skönt för mig när jag berättade, när mina vänner fick veta om varför hoppar dina ben eller vad ska de göra. Mm. Eller, det ger trygghet för mig och det gör folk mer lugna i situationen.
Mm.
Och det är ju, så är det med allt. Kunskap gör ju att man slipper få förutsatta meningar, att man slipper hitta på själv och tro att ja, det är klart man kan googla saker, men det är saker... Är ju som de är.
Ja, och alltså Google, då får du reda på hårda fakta. Sen ska du lägga på lager av personlighet, dagsform och bakgrund. Och just den specifika skada. Alltså vilken kota det är, antar jag, påverkar.
Ja, det skulle vi kunna.
Ja, 1000 frågor till.
Mm.
Vi får göra en uppföljning om något år.
Ja.
Ja, jag tror jag är nöjd.
Och jag med.
Ja, det är...
ja, men tack för ett jättebra samtal, Emil. Det är alltid lika kul att chattra med dig.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.